Hörrni, förra söndagen så fick vi be för några människor som vi har välkomnat som nya medlemmar här i församlingen under våren, och idag fick vi döpa två stiliga herrar till Kristus. Det är roligt att vara med, tycker jag. Jag tycker den här hösten har börjat ganska bra. Passionerade människor, det är lite spännande att möta. Kunniga människor, människor som brinner för någonting och liksom är helt sålda på något. Det är lite speciellt. Och nästan allt kan bli fascinerande, intressant när man möter sådana människor. För kanske ett par år sedan nu. Jag sitter i bilen på väg ner till Göteborg, sätter på radion, eller radion är väl på P1. Och så är det Odla med P1. Hur många brukar lyssna på Odla med P1? Ja, några stycken. För er som känner mig, som heter, det här med gröna grejer, alltså växter och sånt här. Jag kan ta död på alla krukväxter. Jag lovar. Alltså det är inte riktigt min grej med trädgård och växter. Jag tycker att det är fint, kan uppskatta det, men sätt det inte i händerna på mig. Men jag sitter i bilen och lyssnar på Odla med P1. Och det handlar om potatis. Och han som var med var säkert minst någon sån här potatisprofessor eller något. För hela vägen till Göteborg lyssnar jag på ett program om potatis. Och det är jättespännande. Jag vet alla sorter som finns och när och hur man ska gräva ner dem, inte de växer sig. Jag var så här, hur läckert som helst. Man känner nästan att jag ska nog bli potatisodlare någonting. Så. En passionerad människa liksom, som brann för detta. Man bara, oj, helt såld. Sen kan det finnas, eller det finns andra saker, kanske större saker som människor är passionerade för och brinner för. När det gäller kämpa mot miljöförstöring, eller som vi hade i USA för några veckor sedan, de här protesterna mot vit maktrörelsen i samband med att de skulle ta ner några statyer. Så människor brinner ju för olika saker, och olika saker väcker engagemang i våra liv. Vad är din potatis? Vad är din potatis? Vad väcker dig liksom emotionellt? Vad går du igång på lite grann? Vad engagerar dig? Vad är din potatis? Vi har då en serie under några veckor under rubriken Ditt hjärta för Guds hus. Om du missade förra söndagen finns på hemsidan att lyssna på. Det finns även där nu en sån poddfunktion så du kan prenumerera på förkunnelsen härifrån i din telefon, platta eller dator, vad du föredrar. Men under några veckor där vi vill inte bara peppa igång inför hösten, liten spark i baken så där. Kom igen, du orkar en gång till, utan vi vill ge dig ett starkt därför. Vi får leva i vår tro, i vårt engagemang med ett starkt därför. Varför går du på gudstjänst vecka efter vecka, du som gör det? Varför är du ledare i Royal, söndagsskola, Alfa? Varför är du engagerad i second hand, eller missionsråd, eller fastighetsgruppen? Eller... Jo, det finns ett starkt därför att leva med. Det är inte bara att men vi vill hålla igång en förening. Nej, kom igen, det är lite för lite. Det finns ett starkt därför att leva med i sin tro, i sitt engagemang. Och det sitter ihop med att det finns en förståelse för vad kyrkan är. Vad Guds församling är för något och varför det är en naturlig och självklar del av en människa som bekänner sig till Jesus. Det här bibelordet som står från 1 Timoteus 3. Om att församlingen, det är Guds hus, den levande Gudens församling. Man skulle kunna översätta det så här, att det är Guds, alltså när det står Guds hus så betyder det inte huset, de här fyra väggarna, utan det är Guds hem eller Guds hushåll. Oikos är ordet som används, som betecknar på något sätt gemenskapen. Församlingen, det är Guds hem, Guds hushåll. Och det är den levande Gudens eklesia. Översätts ofta församling och betyder liksom en folkskara. Så församlingen, det är Guds oikos, Guds hem, den levande Gudens folk. Det är vad församling är för något. Och det här att Gud har sitt hem, bor bland sitt folk, det är ju en tanke som genomsyrar Bibeln. Jag var inne på det lite kort förra söndagen, du får några till här idag. Från första början, första Mosebok, i lustgården, så står att Gud vandrade i lustgården tillsammans med människorna. Gud var bland sitt folk. Sen kommer syndafallet och det går åt skogen. Och när Israels folk har varit i fångenskap i Egypten, slaveri i 400 år, och Gud har befriat dem därifrån genom Mose och märkliga under och tecken, så säger han till dem att jag ska vandra mitt ibland er och ni ska vara mitt folk. Jag ska vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Gud vill vara bland sitt folk. Sen har folket lite svårt att hålla sig till det här och de drar åt alla möjliga håll och vänder sig till andra. Och så kommer Jesus. Gud blir människa. Jag skulle haft med Johannes evangelium kapitel 1 här också. Det står att ordet blev kött och bodde bland oss. Gud blev människa och bodde bland oss i Jesus. Och när Johannes har sin syn om det framtida, det eviga i uppenbarelseboken, då hör han en stark röst från tronen säga: nu står Guds tabernakel, eller Guds tält, bland människorna. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Guds mål är att upprätta sin närvaro bland Gud, bland sitt folk. Det är församling. Gud som upprättar sin närvaro bland sitt folk som från början, det är församling. När Jesus vandrar på jorden så väcker han, eller han möter mycket som väcker hans hjärta. När han ser sargade människor så står det att all hans barmhärtighet vaknade. Han förbarmas över dem. När han möter hyckleri, då blir han ganska vass. Så att det här är liksom inte okej. Okay. Så det är mycket som engagerar Jesus. Men en sak, det kanske finns ett par till sådär, men en grej som man kan säga är Jesu potatis, som han verkar brinna lite extra för, som väcker någonting mer, det är Guds hus. Guds närvaro bland sitt folk. Och vi ska läsa en text, ska stanna vid den idag. Lite svår kanske, en spännande text är det. Från Johannes kapitel 2. Jag läser från vers 13. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet fann han de som sålde oxar, får och duvor och sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord. Och till de som sålde duvor sa han: ta bort det här! Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: iver för ditt hus ska förtära mig. Jesus är templet. Det han kallar min faders hus. Templet, där, alltså platsen där Guds närvaro var som tydligast, skulle vara som tydligast. Platsen där Guds härlighet hade uppenbarats genom åren. Platsen dit människor kom och tillbad, offrade sina offer av tacksamhet, av tillbedjan, försoningsoffer och annat. Idag representeras ju den platsen av vad då? Jo, av kyrkan. Inte kyrkan, kyrkan, inte väggarna, utan vi, Guds folk. Församlingen, där Guds ord, där tillbedjan, offer har sin plats, Guds folk tillsammans. Den platsen, det är som att Jesus säger att ni har ju liksom, ni har ju degraderat det här. Ni har ju gjort någonting annat av den här platsen, gjort någonting mindre av den än vad den är. Och det här väcker någonting i Jesus. Han kommer in på tempelplatsen, på den yttre förgården. Han säger, ta bort det här, det har blivit en saluhall. Vad gör ni? Här ska man ju tillbe Gud. Och det var ju så att på den yttre förgården, dit fick hedningarna komma. Alltså de icke-judiska människorna. De fick inte gå längre in mot det allra heligaste, utan de fick stanna vid den yttre förgården. Så på ett sätt tog man ju bort möjligheten för människor som inte tillhörde Guds folket naturligt att komma och tillbe Gud. När Markus skriver om den här händelsen så lägger han till att Jesus säger att mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det här ska vara en plats för vilka människor som helst som vill komma och tillbe Gud, den högste. Det är som att han säger till dem, förstår ni inte vad detta är för plats eftersom ni gör det här? Och den frågan går ju till oss också. Vad är min förståelse av Guds församling? Vad är min förståelse av det vi kallar kyrka? Har jag degraderat den? Är det någonting så här, kvittar, kan vara utan liksom, spelar roll? Eller har Guds hus, Guds församling, Kristi kropp, har den samma plats i mitt hjärta som den hade i Jesu, eller som den har i Jesu hjärta? Och så säger Jesus här, min faders hus. Det är inte det där borta, utan det är min faders hus som ni har gjort någonting med. Det finns en koppling, ett ägarskap, någonting att det här sitter ju nära. Det hör till mig, en del av mig. Och här finns ju en dubbelhet när det gäller församlingen som jag vill lyfta fram idag. Det är absolut så att det här är min kyrka. Jag älskar min kyrka. Jag hoppas att du känner i ägarskapet. Det här är min kyrka. Och att församlingen är alltid jag. Församlingen är aldrig de i församlingen har. Tror du på Jesus, är hans barn, då är du en del av hans folk, av hans kropp. Vi tillhör hans oikos, hans hushåll. Och faktiskt att göra den här delaktigheten som jag har, göra det medvetet genom delaktigheten. Daniel Alm, som är ledare för Pingst i Sverige, han skrev 5 råd inför hösten. Och ett av dem, det var det här att säkra söndagen. Se till att söndagen blir någonting annat. Att söndagen har sin plats i ditt liv. Att församlingen har den här regelbundna platsen i ditt liv. Att göra det medvetet, den här delaktigheten, att faktiskt gå till den platsen där vi möter lite av evighetsperspektivet. Vi möter någonting större än vad vi kanske möter under resten av veckan. Vi möter syskon i tron, vi kan be för varandra. Guds ande verkar, jag är en del av någonting större än mig själv. Så det här ägarskapet, du kan bygga det i ditt liv med delaktighet. Och då är det inte bara liksom, ja men jag kom hit, utan du kan ju vara delaktig i det som sker. Du är inte en del av enkätgruppen. Du är inte en del av recensionsgruppen. Där du söndag efter söndag ska tänka, ja, skala 1-10. Mötesledning, har man väl okej. 6 där. Charlotte och gänget skötte sig bra idag. Trumlådan gillar jag, det blir en stark 8. Och så gör vi någon slags recension av det som sker. Det är inte din uppgift och min uppgift, utan vi kliver in, vi deltar. Vi är med i lovsången, vi är med i bön. Vi är med i givandet. Tänk om det är så att det är någon som behöver dig när du kom hit idag. Det är någon som behöver att du ser dem och säger, jag är glad att se dig. Vad kul, jag tänkte på dig i morse. Eller att du säger, du, får jag be för dig? Det kanske är någon som väntar på dig just idag. Istället för att du går och funderar på, vad är det ingen som ska hälsa på mig? Gud vill använda dig när du kliver fram och säger, här är jag vill vara en del. Bygg ditt ägarskap, bygg din delaktighet, gör det medvetet. Amen. Så att dina ord blir detsamma som Jesu ord. Det här är min faders hus, min kyrka. Och så finns du samtidigt, och vi sätter ett stort kryss över min där. För det finns ingenting av mitt i den här kyrkan. Det är faktiskt Jesu kyrka. Jesus säger i Matteus 16, jag ska bygga min församling, säger Jesus. Och det betyder att jag har ingen äganderätt till det här, till det som sker. Det är Guds egendom. Det är hur värdefullt som helst. Tänk dig så här. Vi ställer upp två bilar här utanför. Den ena bilen tillhör Jörgen Davidsson, Skoftebyn, Trollhättan, Sweden. Vi ställer upp en precis likadan bil bredvid. Och den tillhör, ska vi säga, Nelson Mandela, Sydafrika. Och så ska vi sälja dem. Vet, även om Nelson Mandelas bil skulle vara otvättad, ovaxad, otankad och repig, och inte min, så skulle hans bil vara dyrare. Varför? För den tillhör Nelson Mandela, liksom en av de riktigt stora människorna i den moderna historien. Och jag kan ju tycka jag är viktig emellanåt när jag tittar mig i spegeln, men hallå liksom. Ja, jag kanske kan få en femma på blocket för mig själv. Liksom. Men, alltså, bara för att bilen har tillhört honom, det är hans egendom, så är den värd mycket, mycket mer. Oavsett skick. Och så är det med Guds församling. Det är hans egendom. Därför är den värdefull. Och faktiskt så kvittar skicket. Även om vi skulle ha usla verksamheter, sopdåliga mötesledare, och Harry har inte stämt gitarren på liksom 3 veckor, så skulle det fortfarande vara Guds egendom, som vi visserligen slarvar med och missköter, men det är fortfarande Guds egendom, värdefull och dyrbar. Och för att den är värdefull och dyrbar, så har ju Harry stämt gitarren och Pernilla förberett sig, och vi försöker göra liksom det vackraste vi kan av vår lilla del i detta fantastiska som är Guds församling. Så bara för att det är hans egendom, så är det någonting dyrbart och som jag behandlar därefter. Så det finns väldigt lite mig när det gäller kyrka. Vi är tjänare, vi är förvaltare i hans församling. Vi är på något sätt insläppta av nåd genom vad han har gjort på korset. Vi tjänar med kraft och gåvor som han har gett. Det är väldigt lite jag och mig och mitt när det kommer till kyrkan. Och faktiskt att vi ibland bär med oss också det här. När vi funderar, pratar om, jobbar med församlingen, att jag har liksom ingen äganderätt till kyrkan. För att jag råkar vara anställd i kyrkan. Eller för dig som har varit med jättelänge, eller dig som har gjort si och så. Nej, vi har ingen äganderätt. Det är inte min, det är hans församling. Och ibland faktiskt någonstans tänker att ja, men det här är inte mitt. Vi försöker göra det bästa av det här, och det har inte med mig att göra, utan det är han som bygger sin församling. Så det finns en dubbelhet i detta. I den här situationen, tillbaka till texten, så Jesus går ju igång ordentligt. Han är ju väldigt osvensk. Jag vet inte om han skulle få plats i den här kyrkan. Han är ju lite jobbig. Han bara... Alltså. Han skyfflar ju grejer omkring sig. Gapar och håller på. Men i det han säger, liksom, min faders hus. Ja, men okej. Jag check, liksom. Jag köper det. Det är min faders hus. Ja. Iver för hans hus. Ja, men det är, yes, jag har lite iver för hans hus. Och det hoppas jag att du, det är liksom check på den också. Och sen står det, vad då? Ska förtära mig. Det är inte många av oss som ropar halleluja till det. Va? Iver för ditt hus ska förtära mig. Och det betyder ingenting annat än så, sluka eller äta upp. Ippi, härligt. Men det finns någonting i den här passionen, i den här iven, i min förståelse av vem han är, vad han har gjort och vad församlingen är och hela vårt uppdrag, där liksom den här iven, hjärtat bultar lite grann, där det skapar faktiskt lite frustration, det skapar, alltså det skaver lite grann, det kan få göra lite ont och kanske behöver göra lite ont ibland. För en minnesbild som jag som sitter fast på näthinnan, det är nog 20 år sedan nästan. Jag och Britta, min fru, vi är ute i Sala en Lucianatt. Råkall decembernatt, mycket tonåringar ute på stan, mycket fylla. 300 meter ifrån kyrkan låg idrottshallen och det hade väl varit några sådana jippor där och lite konserter och grejer. Massa tonåringar utanför. Och så ser jag ett gäng tjejer, 14-15 år gamla. Alldeles för lite kläder på sig. Ett par ryggsäckar som inte är fyllda med varma tröjor och lovikavantar. De står i sin tajta ring. Och så står en tjej till där. Som nästan står i deras ring och gemenskap. Men ändå inte. Hon står liten bit ifrån och nästan lutar sig in för att låtsas att jag är också med i det här gänget, fast hon var inte med i det här gänget. Och det stod en stor skylt ovanför. Jag vill vara med. Jag vill höra till. Varför får inte släpp in mig? Hela situationen, råkallt, unga människor, fylla, ensam, vet man bara, men då går det sönder någonting. Jag känner, men Gud, varför lyckas vi så dåligt? När det finns ett sånt desperat rop hos den här tjejen, hos andra människor, att jag vill höra hemma någonstans. Jag kan bara liksom vända mig om och se kyrkan där och någonstans veta, vad har vi där? Vet du, kom dit, du platsar här. Du får vara med här. Men vi når inte henne. Och går det sönder någonting? Jag tänker, Gud, varför lyckas vi så dåligt? Jag kan tänka ibland när jag går på Kungsgatan eller uppe på Gågatan och så ser jag alla fönster. Och då menar jag inte skyltfönsterna, utan man lyfter blicken lite grann. Ser man att det finns vanliga fönster. Det är så mycket lägenheter, det är så mycket människor. Och samma sak, jag kan tänka sig, det här som vi har här idag, jag är så tacksam. Jag är så glad. Jag behöver inte ens låtsas om varje söndag när jag står och hälsar på dig att jag är glad. För lite som Pernilla sa i början, det är bara en glädje. Helt fantastiskt. Få höra vittnesbörden från Elias och från Peter. Jag kände bara, yes! Mer sånt! Men, så tittar jag på de fönstren. Tänk så här, men Gud, alla andra då? Alla andra. Det kom en SIFO-undersökning alldeles nyligen som säger att 40% av de tillfrågade svenskarna tror på någon slags gud. 14% av dem tror jag det var tror på en Gud som man kan ha en personlig relation till. I Trollhättan är det vad då? Det blir 7,500 människor som tror att det finns en Gud som jag kan ha en personlig relation till. Och så tänker jag på, ja, vi är ju ett bra gäng här, men vi är ju inte 7,500. Vet du, då går det sönder någonting. Jag tänker bara, Gud, varför lyckas vi så dåligt? Jag vet ju ensamheten som finns. Jag vet nöd som finns. Människor som bara ropar ut i ångest. Varför lever jag? Varför finns jag? Finns det någon mening? Finns det någon plats för mig? Gud, varför lyckas vi så dåligt? Jag tänker, Gud, kan jag predika bättre? Kan jag predika på ett annat sätt som väcker någon till, som kliver in, som gör någonting? Kan vi ändra någonting i verksamhetens struktur? Göra någonting så att, men vi fångar fler människor. Och människor som ropar efter någon slags innehåll i sitt liv. Då går det sönder lite grann. Iver för ditt hus ska förtära mig. Och vet du, när du ser på dina arbetskamrater, när du ser på klasskamrater i skolan, när du ser kanske på vänner, släkt, familj, grannar, vilka du har omkring dig, så hoppas jag att du går sönder ibland. Att det är någonting i det som brister lite. Gud, jag vet ju vad han behöver. Jag vet vad hon står i. Gud, jag vet hur det ser ut i den relationen. Och att bönen någonstans blir, Gud, förbarma dig. Gör någonting. Gör någonting kanske i mig, med mig, genom mig, för deras skull. Så en iver för hans rike. En passion som gör att jag faktiskt ger det här lite extra. Som gör att jag prioriterar hans rike framför andra riken. Framför pengarnas och karriärens rike. Framför träningens rike. Framför behaglighetens rike, framför av vilka riken som du och jag möter och som vill stjäla lite för mycket uppmärksamhet, tid och kraft. Som gör att jag prioriterar Guds rike framför andra riken. Iver för ditt hus ska förtära mig. Ja, jag hoppas att du går sönder ibland. När du ser människors nöd. Och kanske när du märker att du räcker inte till. Och att ropet väcks, Gud, för deras skull. Och att älska Guds församling. Att ha hjärta för Guds hus. Att ge sig till hans församling. Det har ingenting med inkrökthet att göra. Att vi ska bara gotta oss i vårt. Inte alls. Vi ska prata mer om det här om 2 veckor när vi pratar om församlingens uppdrag till världen. Utan ja, vi vill bygga en nära, varm och god gemenskap. Vi vill bygga verksamheter som funkar fantastiskt bra och betjänar människor på olika sätt. Som berör, som uppbygger, som förvandlar, undervisar, hjälper, bär. Varför? Så att Gud kan göra någonting i och genom. Så du får egentligen med dig en fråga härifrån idag. Är Guds hus din potatis? Finns det en passion i ditt hjärta för Guds rike? Har församlingen den platsen i ditt hjärta som Jesus visar i den här händelsen att han hade? Vill du låta Jesus beröra ditt hjärta och kanske att det får göra lite ont? Att det blir en börda någonstans för att Gud, ditt rike till människor. Iver för ditt hus ska förtära mig. Är Guds hus din potatis? Eller behöver att Gud rör vid ditt hjärta? För dig som är här idag som inte känner Jesus, som inte har tagit emot honom, som inte vet riktigt vem han är. Jag bara säger till dig att det finns någonting större att leva för än ditt eget liv. Du kan vara en del av någonting större som är detta, som är Guds rike i världen, men också lokalt i Trollhättan, för att vara med och beröra människor. Jesus, han kallar på dig, han söker dig. För din skull, ja, men också för vad han kan göra i och genom.